Hej kära radiolyssnare, detta är Radio Tyresö 91,4 MHz. Här kommer del 5 av radioföljetongen Vålnaden på Tyresö, skriven av Jenny Maria Ödman 1886. Men först en kort resumé från tidigare avsnitt. Tyresö slotts ägare kommer med sin gäst först Saltykov på visit. Försten får då erfara på nära håll vålnaden Vita frun. Vi har också fått en biografi över först Saltykovs tid som ung man och kvinnotjusare. Han blir bland annat ertappad i samma hus som kejsarens älskarinna. Kejsaren dömer honom då till landsförvisning. Del 5. Moder och syster. Det smärtsammaste av allt återstod för Gregor då han skulle giva modern del av sin olycka. Denna svaga och eftergivna kvinna älskade honom till avguderi och såg i honom en representant av hela släktens ära och anseende. Och om också Gregor otaliga gånger henne ovetande bedragit och missbrukat hennes kärlek, så var hon för honom dock dyrbar. Hon hade ju alltid betraktat honom med den mest moderliga stolthet, aldrig tvivlat på hans ord, samt blott med misstroende och förakt lyssnat till de rykten som någon gång hittade fram till hennes öron om sonens tygellösa liv. Till all lycka vistades hon och systern ej för närvarande i Petersburg, utan några kilometer därifrån hos en släkting, en gammal dam, som därstädes ägde ett lantgods, vilket hon aldrig lämnade. Gregor beslöt att fara dit. Det vore det bästa så att modern ej skulle återvända till Petersburg alldeles oförberedd på den förändring i känslor och sympatier som hon numera hade att vänta. Icke blott inom societeten utan även inom sin närmaste omgivning. Men har jag då icke mer någon vän? Han räknade upp i tankarna namnen på alla dem vilka han stått närmast. Nej, helt säkert ingen. De är ofega uslingar allesammans. De skola icke våga röra ens ett finger för en fallen gunstling. Men mina släktingar? Åtminstone för mitt namns skull borde det väl försöka något. Ja, kanske borde jag dock ej giva allt hopp förlorat. Jag har ju ännu ingenting försökt. Så började han åter tro på möjligheten av en räddning ur sin olyckliga belägenhet. Han lät kläda sig och åkte ut för att uppsöka några mäktiga inflytelserika anförvanter. Men dessa vore redan underrättade om att någonting hade passerat som för alltid slutit tsarens dörrar för Gregor Saltykov, att någonting, man visste icke precis vad, tvingade honom att gå i landsflykt. Ett mycket nådigt, mildt straff för vad han hade förbrutit. Att dessa anförvanter icke längre ville veta av något släktskap med den i onåd fallne skulle Gregor genast erfara. Så snart han stod utanför deras dörrar. Betjäningen ville icke släppa in honom och visade tydligt att den vördnad med vilken man förr hälsat honom välkommen var alldeles försvunnen. Då slapp vreden lös inom Gregor Saltykov. Slyngel! Utbrast han vid ett dylikt misslyckat besök och tog kammartjänaren i kragen. Du ska bemöta mig som jag vore din herre, eller? Han lyfte sin andra hand och lät den falla med all kraft på den av rädsla hopkrupne mannens kind. Därpå öppnade han själv dörren och inträdde i våningen. Hans släkting, den gamle grånade generalen, steg med häpnad upp från sitt skrivbord. Man har således, trots mitt förbud, vågat släppa in dig, Gregor Saltykov. Ni är min närmaste, tillgivnaste släkting, utbrast Gregor. Och vad är då naturligare än att jag sökt upp er för att anropa er bemedling och barmhärtighet? Rädda mig för mitt namns skull, för minnet av min far, från den skymf man vill tillfoga mig. Till och med minnet av din far, vilkens varningar du alltid föraktade, kan ej bliva något hjälpmedel för din räddning. Du är förlorad och mitt råd är blott att du försvinner så fort som möjligt. Ty eljest, märk väl, eljest skulle du komma att ångra dig ännu mera. Du är nu omöjlig här. Världen är stor. Du är väl inte så ohjälpligt fallen att du inte åter kan upprätta dig. Ni vill således ej lägga ett gott ord för mig hos kejsaren. Nej. Vet ni då var i min förbrytelse består? Hånlog Gregor, vars hela trots och nya hade vaknat. Jag är förbjuden att forska därefter. Jag vill ingenting höra. Men ni skall det ändock. Gregor närmade sig generalen och sänkte rösten. Ty hur uppretad han än var, så hade han dock kvar tillräcklig besinning för att förstå att hans ord ej borde komma utom rummets väggar. Jag är här för den största bagatell i världen. Jag har olyckligtvis upptäckt att kejsaren har en älskarinna, gömd i en avlägsen trakt av Petersburg, och utan min egen vilja har jag överraskat honom med henne. Är då detta brott så stort att det förtjänar landsflykt? Jag äger varken lust eller befogenhet att klandra kejsarens dom, som helt säkert icke kan vara annat än rättvis. Alltså, Gregor Saltykov, är det bäst för dig att du genast lämnar mitt hus? Gregor betraktade ett ögonblick sin anförvant med ett föraktligt leende. Fege krypare, utbrast han och lade i rösten den djupaste avsky. Men, han dröjde något på orden, idag mig, imorgon dig. Så går det till i Ryssland, och på det sättet skapas konspiratörer. Generalen bleknade vid denna oerhörda fräckhet. Med skälvande hand grep han i ringklockan som stod bredvid honom på skrivbordet. Han ringde häftigt och kammartjänaren kom instörtande som om någon olycka hade hänt. Följ försten till porten, befallde generalen. Gå inte efter mig i helarna, usle slav, röt Gregor åt kammartjänaren. Förbittrad över denna förödmjukelse. Jag hittar nog vägen själv. Hans ögon gnistrade av raseri och han spottade kammartjänaren i ansiktet. Några ögonblick därefter lämnade han palatset. Då han återkom hem till sig överlämnade han sig icke vidare åt någon onödig förtvivlan. Han anförtrodde utredningen av sina affärer åt en lagkunnig person som skulle sälja hans palats med dess dyrbara möblemang, hans åkdon och hästar. Skulderna vore ofantliga och moderns och systerns arv smälte nästan helt och hållet tillsammans vid uppgörelsen. Men han kunde dock komma ifrån saken med heder och däri låg ju det väsentligaste. Han hade på klubben spelat så järvt och högt under den sista tiden att man trodde honom vara galen. Men han hade endast skrattat och vågat ännu mer för att tillfredsställa sin fåfänga. Han vände nu Petersburg ryggen, förbannade sin fosterjord och det mäktige som styrde och ställde där städes. Men inom honom rörde sig en känsla, den hans vrede fåfängt sökte kväva, känslan av skam och förnedring och ången över att han själv förspillt sin lycka. Han begav sig till sin mor med ett tillkämpat lugn som kostade mycket på honom. Hans unga syster kom emot honom, glad och frågande som vanligt. Det stack till i hans hjärta då han såg hur hon fröjdades över att han sökt upp dem. Men han bjöd till att icke förråda sig. Låt mig genast få träffa mamma, bad han och höll systerns båda händer i sina. Hon förde honom in till modern, vars hela ansikte ögonblickligen återspeglade hennes själs glädje. Gregor, Gregor, ropade hon och öppnade sin famn. Icke väntade jag dig nu. Det måste vara något särskilt, något utomordentligt som fört dig hit. Jag ser det på dina ögon. Ja, min mor, det förehåller sig verkligen så. Han kastade en betydelsefull blick på systern. Modern förstod hans vink om att han ville vara alena med henne. Olga kan lämna oss ensamma, sade hon åt dottern, som hade märkt broderns ögonkast och därför blev ytterst nyfiken. Ah, jag börjar förstå, skrattade Olga och vinkade på ett förtjusande sätt. Det är giftermålsaffärer som skola avhandlas. Jag har länge väntat på att min bror ville giva mig en svägerska. Det skulle bli mycket roligt, bara jag tycker om henne. Därmed försvann hon. Det är bäst att draga en täckelse över den scen som sedan följde mellan mor och son. Plötsligt kom Gregor ut. Olga sprang emot honom. Hans dystra, nedslagna min sade henne genast att någon olycka hade hänt. Gregor, vad du skrämmer mig. Det har bestämt inträffat något som... Varför får jag ej veta det? Du ska få veta det, Olga. Men lugna dig. Olyckan är inte så stor. Han förde henne till dörren av moderns rum. Gå in till henne nu och, han talade i viskande ton, bliv för henne en god dotter. Jag måste resa.
Resa, men vart?
Det får du nog veta sedan. Han gjorde sig lös från henne och kysste henne på pannan. Olga hade ej längre makt att kvarhålla honom. Han svepte kappan tätt omkring sig, kröp tillsammans i åkdonet och försjönk i dystra tankar, blandade med känslor av bitterhet över den grymma orättvisa han ansåg sig ha lidit. Ni har hört del 5 av radioföljetongen Vålnaden på Tyresö. Tidigare avsnitt hittar ni på www.tyresoradion.se. Sökrutan ligger i övre högra hörnet. Sökordet är Vålnaden. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs!